Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du kommer få lyssna på bibelförklaringar från Värnamo kyrka. Och det är Håkan Sundliden som leder detta. Vi läser från andra Korinthierbrevet del 17.
Då så, välkomna till Andreas kapellet här i Värnamo kyrka den här tisdagskvällen. Nu ska vi fortsätta på andra Korinthierbrevet. Vi har ju haft ett ganska långt uppehåll här med de som lyssnar på delarna till exempel via internet eller så. De har ju ingen aning om att vi haft ett långt uppehåll. Så att vi fortsätter som om vi inte hade haft uppehåll. Jag ska bara ge en kort introduktion till det sjunde kapitlet sedan. Enligt mina anteckningar så skulle vi börja på kapitel 7, vers 2. Och då ser jag här på en gång att i folkbibeln som jag följer, det hindrar inte att man har andra översättningar. Tvärtom så kan det vara berikande. Men här ser jag att kapitel 7, vers 1 är ju markerat och sen kommer ett nytt stycke. Så man får nästan intrycket redan av hur det är uppställt här att vers 1 hör till kapitel 6. Och det är så vi har behandlat det också. Det är ju så här, om vi ska sätta in det i det lite större sammanhanget som en repetition då, att från kapitel 5 vers 20, där står det, som ni ser i den 20, kapitel 5 vers 20, så står det i den andra halvan av den versen, så skriver Paulus: vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och det är inledningen på denna enträgna vädjan som man har från och med vers 20b genom hela kapitel 6 till och med kapitel 7 vers 1. Eller kanske till och med kapitel 7 vers 3. Man kan välja där lite hur man vill göra. Jag tror att vi gjorde som så att vi valde att markera från 5:20 till och med kapitel 7 vers 3. Så hela det avsnittet, hela kapitel 6 alltså, det är en enträgen vädjan ifrån Paulus att korintierna ska låta sig försonas med Gud och med Paulus själv också. Vi repeterar inte så mycket här nu, men för er som inte har varit med tidigare så är det ju tyvärr så, höll jag på att säga, att när Paulus skriver Korintherbrevet, eller rättare sagt när Paulus ser över sin relation till korintierna, så var den inte särskilt bra. Och det berodde på, som vi strax ska se, på en man i Korint som hade begått en orätt. Det berodde också på falska apostlar som kom dit i hans fotspår och predikade. Och det berodde på att Paulus hade uppfattats som opålitlig när han ändrade sina resplaner. Han kom inte och besökte dem som han hade lovat att han skulle göra, utan han ändrade det. Så det var spänt där emellan de här två. Och det är det som är bakgrunden till att han skriver att de ska låta sig försonas med Gud och med honom själv. Och det är en enträgen vädjan här. Och när du kommer i sjätte kapitlet till vers 13, så ser ni ju den här vädjan också, där det står: gör som vi, jag talar som till barn, vidga också ni era hjärtan. Och sen kommer det igen i sjunde kapitlet vers 2, där vi nu ska börja. Då upprepar han det: ge oss rum i era hjärtan. Så hela det här avsnittet handlar alltså om att de ska vidga sina hjärtan och låta sig försonas med Gud. Och då finns det de som har frågat: hur kommer det sig då att han i sjätte kapitlet vers 14 och sjätte kapitlet ut, eller rättare sagt till och med sjunde kapitlet vers 1, talar om gemenskapen? Och om Kristus och Beljar och mörker och ljus och rättfärdighet med orättfärdighet. Alltså, han talar om helighet här. Och då finns det de som menar att det här är någon sorts inskott. Men det finns också de som menar att man kan säga att vers 14, 6:14 till och med 7:1 kan förstås som en utvidgning, en sorts exkurs eller som en parentes. Och där talar han om gemenskapen. Han påminner dem om gemenskapen. Ni ser i kapitel 6, vers 16. Där säger han mitt i versen. Vi är den levande Gudens tempel. Och det är just den där satsen där. Att vi är den levande Gudens tempel. Att vi är det heligas gemenskap. Det var ju just den gemenskapen som hade blivit störd. Som var ifrågasatt. Och det är därför som han gör den här parentesen. Där han påminner dem om att vi är en helig gemenskap. Och det här var ju en grundsyn som Paulus hade. Jag vill säga några ord om det också. Att Paulus talar ju aldrig om att vi är lärjungar. Utan han talar om att vi är införlivade i Kristi kropp. Vi är de heliga. Vi är de som har förklarats rättfärdiga. Och utgör alltså en helig gemenskap. Och för honom så var verkligen församlingen i ordets riktigaste mening. Det var verkligen en helig gemenskap. Och den får man inte förstöra. Och det är därför som man går till rätta med dem i Korint, för att de baktalar varandra och de håller sig till Apollos och till Kefas och drar åt olika håll och så vidare. Därför det påverkar hela gemenskapen. Vi kommer se mer av det här senare under den här timmen. Men så ligger det alltså till att det här avsnittet 5:20 handlar om försoning, att vidga sina hjärtan och att hitta tillbaka till den heliga gemenskapen. Och därför om vi nu tar oss an 7 kapitlet vers 2 och 3 så är det så att säga avslutningen på det som vi talade om förra timmen och som jag nu har gjort en kort repetition av. Men nu läser vi i texten. Alltså 7 kapitlet vers 2, då skriver Paulus avslutningsvis kan vi säga då om vi tänker på det här större avsnittet. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon och inte bedragit någon. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Vi kan stanna där, men du kan bara konstatera att han sen fortsätter med orden jag har stort förtroende för er och så vidare. Men han är alltså tillbaka här till den här enträgna vädjan. Och sammanhanget är ju också det att Paulus befinner sig i Makedonien när han skriver det här brevet. Och i Makedonien så saknar han Titus. Och Titus är i Korint. Och Paulus väntar på att Titus ska komma tillbaka med rapporter. Paulus visste inte hur det hade gått med det här uppdraget att de skulle försonas med Gud. Och så kommer då Titus tillbaka. Och så förstår han då att det har rätt ut sig, mycket av de här missförstånden och relationerna, dåliga relationerna har rättats till. Och han säger det att de ska ha rum i deras hjärtan, att de inte handlat orätt, de har inte skadat någon, de har inte bedragit någon. Han kände alltså väl till de beskyllningar korintierna hade haft emot Paulus. Han visste att de hade beskyllt honom för att ha handlat orätt. Han visste att de ansåg att han hade bedragit dem. Han kände till det här. Och därför så skriver han det här till sitt försvar. Men han skriver ändå i ganska milda ordalag. Och som ni läste där i vers 3. Detta säger jag inte för att fördöma er. Alltså han är mån om att mildra. Och varför är han mån om att mildra sitt försvar eller sin kritik av korintierna? Ja, det ska vi se här framöver. Men redan nu kan jag säga det att när Paulus kommer med sina förmaningar till de han skriver till, det må vara korintierna eller efesierna eller romarna eller vilka som helst. När han kommer med sina förmaningar så är det aldrig lagen som talar. Utan hans förmaningar kommer alltid utifrån evangeliet. Utifrån en påminnelse om, eftersom ni är heliga och rättfärdiga så ska vi rätta till det här. Och så ska vi leva på det här sättet. Så han kommer aldrig ovanifrån med fördömelse eller med lagord som säger, nu när ni är kristna då måste ni leva så här. Eller ni ska leva på det här sättet för att behaga Gud. Alltså den typen av tonläge finns inte. Och han vill nu inte att korintierna ska uppfatta det han säger på det sättet. Och det är därför som han fortsätter med, jag har stort förtroende för er och så vidare i vers 4. Jag ska säga det också att där i andra versen så står det, vi har inte handlat orätt mot någon. Det där ordet orätt, då har vi analyserat tidigare, jag kommer inte ihåg vilket kapitel det var just nu, och det var i andra kapitlet tror jag. Det är ju en ekonomisk term, eller den används som ekonomiska brott. Och då påminner jag om det igen, som ni som har varit med tidigare här har hört. Vi vet alltså inte riktigt, vi vet att korintierna hade lyssnat till falska apostlar. Vi vet att de var irriterade på att Paulus hade ändrat sina resplaner. Men det verkar som att den utlösande faktorn, grundproblemet, var en man som hade handlat orätt. Och vi vet inte riktigt utifrån texterna, det har varit inte helt klart på vilket sätt den här mannen handlat orätt. Och det fanns de som menar att det var den mannen som Paulus skriver om i första Korintherbrevet, han som levde tillsammans med sin fars hustru. Men det var sannolikt inte det. Utan det här var en man som hade handlat orätt i ekonomiskt hänseende. De höll på med en insamling, och när vi kommer in i kapitel 8 och 9 så kommer vi läsa om den där insamlingen. De skulle samla in pengar till de fattiga i Jerusalem. Och det hade tydligen förskingrats på något sätt i Korint. Och vem som hade gjort detta var oklart. Men beskyllningarna hade riktats emot Paulus. Och Paulus hade försvarat sig, men hur skulle han kunna bevisa någonting som han inte har gjort? Det är ju dilemmat när man blir beskylld för något och när man är oskyldig. Man kan liksom inte bevisa sin oskuld. Och det var det här som hade stått som ord mot ord. Det som har hänt när Titus har varit nere i Korint, och ja, det är en längre resa som jag inte återger i sin helhet nu, men det som har hänt är att de lyckats ha få den här mannen att bekänna. Och det hade rätt ut sig. Det kommer vi se också i texten framöver. Men det är alltså den orätten. Och då kan Paulus skriva som han gör här, vi har inte handlat orätt. Utan det var ju den där mannen som hade handlat orätt. Men det var vi som hade blivit beskyllda för att ha handlat orätt. Så det här är fortfarande kanske lite repetition eller bakgrund, men vi behöver ha med oss det här. Och sen så säger han då att jag vill absolut inte fördöma er. Det har aldrig varit min avsikt i den här ordstriden att fördöma er på något sätt. Däremot har han sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Och det kan ju verka kanske lite märkvärdigt att det står på det sättet, men det hör också ihop med sammanhanget. Det var nämligen så att de här falska apostlarna hade inslag i sin förkunnelse om att om man var en framgångsrik apostel, då var allting framgångsrikt. Men den där Paulus, han hade ju suttit i fängelse, han hade fått motstånd. Han hade inte det stöd som man skulle kunna förvänta sig av någon apostel. Han var ingen stjärna på det sättet. Han hade ju en törntagg i köttet, han var svag, han kanske till och med var sjuk. Och Paulus använder en del av andra Korintherbrevet, särskilt första kapitlet, om att tala om att vi som är apostlar, vi ska tjäna Gud under alla livets förhållanden. Inte bara när det är framgång, utan även när vi har motgång. Om det så skulle betyda inte bara fängelse utan att vi blir ringaktade och torterade, så ska vi ändå i den situationen tjäna Gud. Det är tecknet på en sann apostel. Det är tecknet på en sann kristen. Att vi tjänar Gud också så som döende. Och det är därför som han skriver på det här sättet. Så det blir liksom en sorts repetition av tidigare undervisning. Jag har redan sagt att vi ska dö och leva tillsammans. Ja, vi är döende och vi kommer att dö, men vi är inte ledsna för det, därför att i det skeendet så lever Kristus i oss och ibland oss. Därför är inte döden något hot. Vi kommer att dö tillsammans med Kristus. Vi kommer att dö, alla människor kommer att dö, men vi kommer att dö tillsammans med Kristus. För vi är förenade med Kristus. Så när vi dör så dör vi tillsammans med Kristus. Och så skriver han i Romarbrevet något år senare att om vi vet att vi är korsfästa med Kristus, att vi dör med Kristus, då tror vi också att vi ska få leva med honom. Då kommer vi att uppstå så som han uppstod. Han var förstlingen, den förstfödde, den som först uppstod från de döda. Vi är de som kommer efter tillsammans med honom. Vi är införlivade i honom. Så vi ska både dö och leva tillsammans med Kristus. Det livet är det som tränger in också i dödens sfär. Ja, det här hade ju inte korintierna riktigt klart för sig, och tydligen inte de här falska apostlarna heller, utan de trodde att det var bara liv, så att säga. De förstod inte, kunde inte se att Gud var närvarande i svårigheterna. Så Paulus påminner om det där. Nu så kunde man kanske tänka sig, när man har läst till och med vers 3 här, och ibland så undrar jag om inte Paulus tänkte så också. Jaha, nu är saken klar. Nu har vi rätt ut det här. Och så kommer fortsättningen, jag har stort förtroende för er. Sen när man kommer till kapitel 10, då ger han sig på de här falska apostlarna och gör upp med dem. Och då är han inte nådig, då är en helt annan ton. Och för er som har varit med tidigare så har jag ju sagt det också, att Paulus skrev inte två brev, första och andra brevet till församlingen Korinth, utan han skrev förmodligen 5 brev, eller åtminstone 4. Det första brevet, det är ett brev som vi inte har tillgång till, som har gått förlorat. Ska vi se här. Där har vi det. I första Korintherbrevet, repetition igen, men jag känner att det kanske kan vara bra att ha det i det här läget. Där i första Korintherbrevet kapitel 5 vers 9 så skriver han: i mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med, och så vidare. Han hade alltså skrivit ett brev innan första Korintherbrevet. Så du har första Korintherbrevet, och sen har du andra första Korintherbrevet som vi har tillgång till. Det är egentligen det andra då. Sedan så skrev han ett brev som vi har kallat för Tårebrevet, som inte heller vi har tillgång till. Och i det andra Korintherbrevet, där står det i det andra kapitlet, vers 4. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er för att ni inte, och så vidare. Så där har han skrivit ett brev, och det här syftade inte på första Korintherbrevet, utan det syftar på ett brev som vi inte har tillgång till. Tårebrevet kallas det. Det är alltså det tredje brevet till Korint. Så andra Korintherbrevet är det fjärde. Och det här brottet som finns mellan kapitel 9 och 10 i andra Korintherbrevet, det är så kraftigt så det finns de som menar att kapitel 10, 11, 12, 13 är ett femte brev, och att det femte och fjärde har fogats samman. Och jag har sagt det tidigare och kan säga det igen, att det må vara hur som helst med den saken, för det spelar ingen roll för själva utläggningen. Det som däremot är viktigt att konstatera, det är att de här eventuella två breven är hopslagna så att de faktiskt utgör ett brev som kallas för andra Korintherbrevet. Och så har det varit sedan 100-talet efter Kristus. Så om det skulle vara så att det har skrivits i två omgångar, så har det skrivits väldigt nära varandra. Man kanske till och med tänka sig att Paulus hade skrivit, låt säga att han hade skrivit 9 kapitel. Och så får han rapporter om vad som händer där nere i Korinth, om de här falska apostlarna är igång igen. Och så kommer kapitel 10, 11, 12, 13 i en sorts andra sektion i andra Korintherbrevet. Det må som sagt vara hur som helst med den saken, men han tänkte sig alltså här i andra Korintherbrevet kapitel 7 att nu var nog saken utagerad här. Det verkar så när man läser det här, och när man läser det som sen kommer i kapitel 7 som vi ska gå in på nu, alltså vers 4 till och med vers 16, alltså kapitel 7 ut. För där är han väldigt tillfreds. Och han är glad och han är tröstad. Det är som sagt vad som om allting var fixat och klart nu. Och han är mycket, mycket nöjd. Vilket vi som sagt inte kan säga när vi kommer till kapitel 10 sen. Nåja, då har vi alltså verserna 4-16 framför oss. Och om man ska ta det här kapitel 7, 8, 9 som är kvar då innan vi kommer till 10:e kapitlet, så kan man säga om det att kapitel 7, där är han nöjd och glad. Kapitel 8 och 9 handlar om den där insamlingen till församlingen i Jerusalem. Det var ju den där insamlingen och den där förskingringen som var en del, som var själva kärnan i problematiken. Den där förskingringen hade ju åstadkommit så mycket annat runt omkring. Hade ju genomsyrat det heligas gemenskap. Alla skyllde på alla, ingen visste hur det var. Och så skyllde man på Paulus och så, ni vet, det blev riktigt, riktigt dåligt helt enkelt. Så det kanske inte är så konstigt att han tar rejält med utrymme till det. Nu finns det de som menar att kapitel 7 och 8 borde föras samman så att säga. Och att man sen kommer in på någonting nytt i kapitel 9. Men jag tror att de flesta menar att kapitel 7 kan man betrakta som en övergång till kapitel 8 och 9. För det är snarast de två kapitlen som hänger samman. Båda handlar ju om insamlingen till de heliga. Det bara visar ännu en gång, som jag också har sagt många gånger, att vet, den grekiska texten, grundtexten, den hade ju inte stycken och kapitel och versar och sånt, utan det var ju allt skrivet i ett enda streck. Hela andra Korinthierbrevet början från början i ett enda streck. Inga rubriker, inga kapitel, inga versar. Så det med kapitel och versar, det infördes ju på 1000-talet efter Kristus för att det skulle vara lättare att hitta. Det var ju omöjligt att läsa Bibeln och studera den annars. Men när man gjorde de där indelningarna, då kunde man ju kanske ha gjort dem på lite olika sätt. Men när man gör sådana indelningar så tolkar man ju indirekt det som står. Och det var därför som det var lite intressant här i kapitel 7, vers 1. Hör vers 1 till avsnittet innan eller hör till avsnittet efteråt? Ja, det kan man ju då diskutera. Nu har inte det så stor betydelse i det här fallet, men någon gång kan det ju ha lite betydelse. Och när man läser kommentarer som jag gör då nu till andra Korinthierbrevet, då kan man ju se att olika forskare strukturerar upp texten på lite olika sätt beroende på vad man tycker är viktigast. I de allra flesta fallen så är man rörande överens. Och klart, ska man idka bibelforskning som vetenskap, och det gör man ju, då måste man ju behandla texten på textens egna villkor. Men när det är sagt så är det ju ändå så att man har en viss förståelse av texten som kan påverka hur man strukturerar upp den. Så det där är oundvikligt. Men det är sånt som den vanliga bibelläsaren kanske inte funderar så mycket på. Men jag får ju göra det nu då. Och då är det som så att då skulle jag vilja ha avsnittet här, kapitel 7, vers 4, till och med kapitel 9 ut. Alltså 7, 8, 9 som vi nu har framför oss är ett enda avsnitt. Och kapitel 7 handlar om vi ska sätta en rubrik på det, så handlar det om en sorg efter Guds vilja. För det handlar om den ånger som korintierna visade och den glädje som uppstod när de hade ångrat sig och kommit till tro igen, blivit återförda. Det är kapitel 7. Och sen kapitel 8 och 9 är då mera konkreta anvisningar när det gäller insamlingen till de heliga. Men om vi då tittar på det här kapitel 7, så läser jag inte allt på en gång, men jag läser ifrån vers 4 till och med vers 7. Där skriver aposteln: jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro, utan var på allt sätt trängda utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, om er klagan och er iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer. Jag tror vi stannar där, men de bärande orden här, det är, först kan vi konstatera att han säger tre saker i fjärde versen. Han säger att han berömmer sig mycket av korintierna. Han säger för det andra att han har fått tröst och glädje. Och han säger för det tredje att det skedde mitt i all nöd. Där har du så att säga själva temat. I den här versen, fjärde versen, där han berömmer sig av korintierna. Han talar om att han fått tröst och glädje i överflöd. Och han talar om att det skett mitt i all vår nöd. Där har du sammanfattningen. Det är det som kommer i resten av kapitlet. Det är som om den där fjärde versen är huvudet, är inledningen, en sammanfattning av det som sedan kommer. Om du bara tar det lilla ordet tröst, så har du det i fjärde versen förstås. Och sen så kommer det igen i sjätte versen. Han tröstar det modlösa, han tröstade oss. Och det står i sjunde versen, genom den tröst som man hade fått hos er. Och även i avslutningen av kapitlet, i trettonde versen, så står det, därför har vi blivit tröstade, till denna tröst kom den ännu större glädjen, och så vidare. Så det är ett stickord, kan man säga, som det här kapitlet är uppbyggt på, ordet tröst. Och ordet glädje, glädje i överflöd står det i fjärde versen. I vers 7 så står det i slutet på vers 7 att jag gladde mig ännu mer. Det var det sista vi läste. Och sen längre ner i vers 9. Men nu gläder jag mig. Och så vidare. Och i vers 13. B, alltså den andra halvan. Till denna tröst kom den ännu större glädjen över att se Titus så glad. Och i den 16:e versen, det sista som står i kapitlet, jag är glad att jag kan lita på er. Så tröst och glädje, lättnad över att det verkar ha ordnat sig i Korint. Det är det som präglar inte bara de här verserna, utan det är själva sinnesstämningen bakom hela andra Korintsebrevet. Åtminstone till och med kapitel 9, för sen är det lite andra tongångar där då i 10, 11, 12, 13. Och jag tror inte att det är någon slump att han skriver att den här trösten och glädjen i överflöden han har fått mitt i all vår nöd. Det var ju just det där som de falska apostlarna inte kunde köpa, att man skulle kunna vara i nöd när man är kristen. Men det kan man faktiskt vara. Det hör liksom till den här världens eller till det här livets villkor. Att det finns svårigheter, missmod och att man behöver... man behöver ta emot en tröst som bara Gud kan ge, men som även kan komma till uttryck då på andra sätt. Så han väljer sina ord helt uppenbart. Det står ju här i... nu ska vi se här. Nu har jag... kommit redan till vers 8. Här blev ett hopp här plötsligt. Det gick så fort så jag hann inte med själv. Då tar vi nästa lilla bit då, som är från vers 8 till och med vers 10. Då fortsätter Paulus. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Så här har vi då en sorg som är efter världens sätt som leder till död. Och så har vi en sorg som är efter Guds vilja som leder till frälsning. Men det börjar i vers 8 med att Paulus, han tar sin utgångspunkt i sig själv eller i det där brevet som han skrev. För han gjorde dem bedrövade med sitt brev. Och det är alltså det här som kallas för sorgebrevet, eller förlåt, tårebrevet. Och han skriver ju om det i andra kapitlet. Jag tror vi får gå tillbaka till andra kapitlet. Vers 3. Jag skrev som jag gjorde för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Och så kommer nu orsaken till att han skrev det här. Vers 5. Om en viss person har orsakat sorg, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i viss mån, för att inte säga för mycket. Nu räcker det med den bestraffning han har fått av de flesta. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Och så vers 10. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull inför Kristi ansikte. Den där bakgrundstexten behöver man ha med sig när man ska förstå det som Paulus skriver nu i 7 kapitlet, vers 8 och följande. Och för er då som inte varit med tidigare, så måste vi snabbt måla upp det här igen. Det var alltså sannolikt så, det är i alla fall den tes som vi har haft i bibelutläggningen av andra Korintherbrevet. Det var sannolikt så att en man i Korint hade begått en orätt av ekonomisk art, alltså förskingring på något sätt. Ingen visste vem det var. Det sprider sig i det heligas gemenskap. Förresten, nu påminns jag om det. Kommer ni ihåg när det berättades i apostlagärningarna om Ananias och Safira? Då när det är så att alla bar fram sina ägodelar och la det för apostlarnas fötter. Och så kommer Ananias och Safira, och de försöker ju bluffa när det gäller ekonomin. Och det var de som sedan faller döda ner. Det här som händer här i Korint är någonting liknande. Då har de i alla fall skyld på Paulus, för det är ju han som är ytterst ansvarig för den här insamlingen, och lika mycket Titus, som vi ska se lite senare. Och det här är alltså inte utrett när Paulus lämnar Korint för att resa vidare på sin andra missionsresa. Och tydligen så har det problemet vuxit sig allt större i Paulus frånvaro. Och de här resande apostlarna som inte hade riktigt koll på evangeliet, de som man kallar för falska apostlar, hade ju också kommit till Korint, och det hade inte gjort saken bättre, för att nu var det ännu större oreda ibland korintierna. I det läget så, när Paulus sen kommer på sin andra missionsresa, han kommer ju då från Israel och Syrien, eller Antiochia i Syrien, så kommer han iväg på sin tredje missionsresa, så kommer han till Efesus, och där stannar han. Han stannar där i över 2 år. Under den tiden så får han rapporter ifrån församlingen i Korint. Och det är rätt fantastiskt, tycker jag, när man fördjupar sig i det. För man ser att det inte bara är de här, om det nu är 5, eller vid den tiden är det ju 3 eller 4 brev. Det är inte bara de breven, utan man ser att människor åker fram och tillbaka. Det är Timotius och det är Stefanas och det är Titus. Så det var tydligen täta förbindelser däremellan. Det tror man inte annars att det var vid den tiden vid antiken, men så var det tydligen. Så han fick ju rapporter hela tiden, och han fick alltid dåliga rapporter från Korint. Och nu vid ett tillfälle så fick han riktigt dåliga rapporter. Så det Paulus gör när han får höra att han inte har hållit sina löften när det gäller sina resplaner, det är att han gör en snabb visit till Korint. Oannonserad. Det här är i alla fall vad tesen säger. Han åker dit, och det här snabbbesöket gör det saken ännu värre. För de är inte mogna för att reda ut det här. Utan när Paulus kommer och de har ordstrider med varandra eller hur det nu gick till, så blir det ännu värre och Paulus åker tillbaka till Efesus förkrossad. Riktigt, riktigt ledsen. Och då skriver han det här så kallade tårebrevet. Det som han säger att han skrev under djup nöd och ångest under många tårar. Och i det tårebrevet så ingår tydligen att de har fått klart för sig vem den här mannen som har handlat orätt är. Alltså de har börjat reda ut det. Men korintierna förblir oförsonliga mot den mannen vad han har gjort. Alltså den här mannen som hade handlat fel, han blir förlåten och upprättad av Paulus, men inte av församlingen. Så att när församlingen bestraffar honom, vi ska komma till det ordet också, så finns det en hårdhet i församlingen. Och som gör att de inte vill släppa tillbaka den här mannen i gemenskapen. Och det betyder att nu är det plötsligt hela församlingen som är oförsonlig. Och det är det som är den stora krisen. Det att han hade förskingrat pengar var ju illa naturligtvis. Men ännu värre ur ett kristet perspektiv är ju om församlingen lever i oförsonlighet. Så det hade smittat av sig. Och nu betedde sig församlingen ännu värre än vad den här mannen som hade gjort orätt gjorde. Och därför så skriver han också där i andra kapitlet som jag läste. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Jag uppmanar er att bemöta honom med kärlek. När jag skrev till er var det också för att få veta om ni skulle bestå provet, alltså om ni skulle förlåta honom. Och det visste inte Paulus hur det gick med den saken. Så han levde med den oron. Hela församlingen höll på att upplösas. Sen lämnar Paulus Efesus på tredje missionsresan och kommer upp till Makedonien. Och där trodde han att han skulle träffa Titus, men Titus hade inte kommit. Så småningom kommer Titus dit upp. Och då kommer han med rapporterna om att tårebrevet har haft avsedd effekt. De har förlåtit den här mannen. Det börjar liksom på nytt nu i församlingen. Och Paulus är jätteglad och glad i överflöd som det står här och tröstad på alla sätt. Så står det. Och det betyder att den här sorgen, den här bedrövelsen som han hade gjort, nu är vi tillbaka i vers 8. Den här bedrövelsen som han hade gjort dem genom sitt brev, den ångrar han ju inte nu. Först så ångrade han den. Men eftersom jag såg att brevet fått avsett effekt, gjort er bedrövade, så var det bara för en tid. Och nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Alltså ni tog emot den här mannen som hade begått en orätt till sist. Ni kunde göra upp med er egen oförsonlighet. Det hade varit en oförsonlig strid som säkert hade kanske pågått. Ja, nu måste jag tänka efter och gissa här, kanske mellan tummen och pekfingret, men den kan mycket väl ha pågått ett eller två år, oförsonlighet, stridigheter i församlingen. Så att det här var ju en jättejobbig period, och det är inte lätt heller att efter ett år eller två år ångra sig och göra bot. Ni vet ju hur vi fungerar, vi människor, vi blir ju gärna hårdare och hårdare om vi inte tar tag i saker och ting från början. Men här hade det då som sagt rätt ut sig till sist. Och sen så står det här då om en sorg som ledde till ånger, som ledde till att den var efter Guds vilja, och den ledde till frälsning, står det till och med, till räddning och befrielse i vers 10. Och så säger han också i vers 10 på slutet att det finns också en sorg som leder till död. Och det var ju den här kampen mellan liv och död som Paulus hade levt i och som hela församlingen hade levt i. Och det här med exempel på sorg som leder till död, det finns ju på andra ställen i skriften. Och då tänker jag till exempel på, om ni kommer ihåg Jakob och Esau, de här bröderna till Rebecka. Där var det ju så att Isak snodde till sig förstfödslorätten, alltså Guds välsignelse. Och fastän det var Esau som skulle ha haft den, så var det Jakob som tog den. Och i och med att han hade tagit emot, erövrat Guds välsignelse, så det kunde inte gå tillbaka, för Gud ångrar ju inte det han har gjort. Och det här kunde inte Esau förlåta, utan Esau levde med den bitterheten. Paulus tar upp det här som ett exempel när vi kommer till Romarbrevet sen, så småningom, i 9:e kapitlet vill jag minnas. Inledningen där när han talar om Israels utkårelse, då ger han exempel på Esau och Jakob, om hur Esau lurades på sin förstfödslorätt och inte kunde förlåta. Eller för inte tala om Judas Iskariot, han som förrådde Jesus och som ångrade sig, så han tog de där 30 silverpengarna och bara drämde det i väggen alltihopa. Men han förmådde inte att omvända sig, utan den här ången ledde ju då till självmord, som ni vet. Tragiskt. Så det finns en sorg som leder till död. Och det fanns det på Gamla testamentets tid, det fanns det på Nya testamentets tid, och det finns det i vår tid. Och därför ska vi också vara, vi ska nog vara lite lyhörda för människor. Det händer faktiskt inte så sällan att man möter människor som inte är bara besvikna, utan som fastnar i besvikelsen och går in i bitterheten. Inte minst när jag träffar äldre människor. Och att träffa en äldre människa som är förgrämd och bitter över livet, det är inte något roligt alltså. Kan vi vara vaksamma när det gäller bitterhet? Och det skriver ju också Hebreerbrevets författare. Ni ska se till så att ingen bitter växt, eller hur det nu står, slår rot i era hjärtan. För det sprider sig, det förgiftar liksom hela varelsen. Vi har alla anledning, inte bara vi ett, utan vi är flera. Ja, vi har många tillfällen att bli besvikna, eller hur? Det har vi alla blivit. Man kan till och med kanske känna av bitterhetens smak. Då är det ett andligt krig som pågår i mitt inre. Det handlar om död och liv. Så det här ska vi vara uppmärksamma på och se till att bitterheten inte slår rot i våra hjärtan. Det finns exempel på en sorg som är efter Guds vilja också. Och då tänker jag på till exempel David när han begick det där äktenskapsbrottet med Batseba. Jag tror inte vi slår upp berättelsen och läser, men det är andra Samuelsbokens 12:e kapitel för den som vill läsa om det. Det var ju så att han fattade tycke för den här Batseba, och så begick han äktenskapsbrott med henne. Och sedan så blev det ju så krisat så att han fick ta livet av Batsebas man genom att skicka ut honom i ett krig. Och det här försökte David dölja tills profeten Natan kom och avslöjade det hela. Och när David avslöjas så ångrar han sig djupt och han omvänder sig till Herren, står det. Han flyr till Herren. Och det finns faktiskt, det kanske vi kan slå upp, en hel saltarsalm som han skrev i samband med det här. Du vet, han skrev ju en del saltarsalmer, David. Du kan se här, det är 51:an. Saltarsalmen 51. Om man slår upp den så ser man i rubriken Bön om syndernas förlåtelse, så står det i texten: för sångmästaren, en psalm av David. När profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Två mig ren, och så vidare. Det är en gripande psalm, tycker jag. Riktigt stark syndabekännelse. Hela psalmen. Den tål att läsas i sin helhet, men jag tror inte vi tar tid med det här och nu. Men här, han visar alltså prov på en ånger som är efter Guds vilja. Och likaså om vi nu tänker på Judas Iskariot, så kan vi ju tänka på Simon Petrus som förnekade Jesus 3 gånger innan tuppen gol. Och när han plötsligt blev medveten om vad han hade gjort och ångrade sig djupt, så kom ju Jesus ut där på överste prästen Kajafas gård, och de såg varandra i ögonen. Petrus var helt avslöjad, men han omvände sig och han satte tro till Herren Jesus Kristus och levde i ännu närmare förbindelse med Jesus Kristus sedan efter den händelsen, inte minst efter uppståndelsen. Så det är väl exempel på hur vi skulle leva. Det var det dessutom förutsagt det här med Simon Petrus. Jesus hade sagt till Simon Petrus tidigare, om ni minns det, att när Simon Petrus försökte hindra Jesus från att gå till Golgata kors. Inte ska det här vederfaras dig, hade han sagt till Jesus och ville hindra honom. Och Jesus avbryter honom ganska bryskt och så säger han, när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och det var ju vad Simon Petrus verkligen fick göra sedan efter den här förnekelsen. Men det är ju så vi skulle leva. Och vi kan leva så frimodigt. Ingen av oss är felfri. Vår kötsliga natur borde dessutom inte något gott i. Men det vi kan göra när vi har tagit sig in i Jesus Kristus, det är att vi kan leva i försoningen. Vi kan leva med vidgade hjärtan inför Gud och för Guds verksamhet. Och på så sätt leva i en omvändelse, i en ånger som är efter Guds sinne. Jag hinner säga det också, att det där ordet ånger som Paulus använder sig av här i vers 9 är det grekiska ordet som ni kanske har hört någon gång tidigare, brukar komma i predikningar och sånt där emellanåt, att bättring och ånger, det heter på grekiska metanoia. Metanoia är ju noia, eller nos har med förståndet att göra, och meta, det är förändringen. Alltså att man förändrar sitt sätt att tänka. Det är vad ånger betyder. Man anpassar sig till Guds sätt att tänka. Vi vet att Gud säger till oss att Jesus Kristus är vårt syndaoffer. Han är försoningen för våra synder. Och du och jag, vi är förpliktade att tänka på samma sätt. Vi har inte rätt att tänka att det är synd om oss, eller att vi skulle vara oförsonade och vi är olyckliga och det finns ingen framtid för oss. Vi får inte tänka så. Därför att ången, eller metanoian, metanos, betyder ju att vi anpassar oss efter det som Gud har gjort. Vi bejakar det som Gud har gjort. Så att det här med att vara en kristen, det är att bejaka Guds verk genom Jesus Kristus. Och det borde göra oss väldigt frimodiga och trygga. Säkra eller självsäkra, kanske inget bra ord, va? Men vi skulle kunna vara så trygga i Kristus trots att vi är sådana som vi är. Att vi är eländiga på många sätt. So what? Vem kan anklaga Guds utvalda, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Den som vill kan läsa slutet på Romarbrevet 8. När Kristus är vår försvarsadvokat. Det där ordet ångra är alltså ett ord som är viktigt här. Men nu skulle jag säga det, att Paulus använder praktiskt taget aldrig det ordet. Det här är ett av de få, jag tror fyra eller fem ställen i alla Paulusbreven där han använder det här ordet. Och det är här, och det kommer väl igen i kapitel 12. Men vi slår upp det också. Andra Korinthierbrevet 12, vers 21. Där säger han i andra halvan där: jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat, metanoia, den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Där använder han ordet. Sen använder han det i Romarbrevet 2, 4 och andra Tim 2, 25. För övrigt så använder han inte ordet. Och varför gör han inte det då? Det är ju ett ord, ett gammaltestamentligt ord. Det finns ju mycket i evangelierna också. Med Jesus och de runt omkring där, och man talar om att man ska omvända sig. Och vi har ju den kristna förkunnelsen. Men som sagt, nästan aldrig hos Paulus. Jo, därför att ordet metanoia eller omvändelse inkluderar Paulus i ordet tro. Tron på Kristus inkluderar omvändelsen. De som är insatta i Jesus Kristus, de som är troende på Kristus, de lever i omvändelsen. Och i den meningen behöver de aldrig göra omvändelse, för de är ju redan omvända. Men när jag säger det, att vi redan är omvända, så skulle jag vilja lägga till det, och det får ni uppfatta evangeliskt, ja, då förpliktar ju det att leva därefter också. Efter den nåd som Gud har gett oss. Och under alla omständigheter, vi ska inte leva tvärtom, utan vi ska anpassa oss till Kristus och till Guds ord. Det är därför som det är så bra att vi har rejält med bibelundervisning här och går igenom det här noggrant, för det är viktigt. Och man önskar ju att alla kristna skulle förstå hur viktigt det är, inte bara att läsa Bibeln utan förstå den, och ännu mer att göra den, leva efter den. Inte så att någon av oss blir fullkomliga, men om vi åtminstone får tag på själva kärnan i evangeliet, så har vi ju kommit långt. Om vi har sett något och förstått något utav vem Kristus är och vad det betyder att leva tillsammans med honom. Sen så står det så här då, nu ska vi se här, har vi några minuter till. Då läser vi vers 11 och 12. Se just detta, att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på den som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Så här får du ytterligare belägg på att den där mannen som hade gjort orätt, ekonomiskt orätt, var den utlösande orsaken till de här ett- eller tvååriga stridigheterna. Och som gjorde att korintherna hade svårt att förlåta till att börja med. Men när de hade ångrat sig, när korintherna hade ångrat sig, förlåtit och upprättat den här mannen, tagit honom till sitt hjärta igen, då förlöstes den här hängivenheten som det står. Det står här i vers 12, inte bara, nu ska vi se här, i vers 11, på slutet, eller i näst sista meningen, det står så här: vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning, utropstecken. Jag reagerade när jag förberedde mig på det här ordet bestraffning, så jag tänkte jag måste kolla upp det igen. Därför att i Bibel 2000, det står inte bestraffning, det står det räfst. Och räfst ger ju associationer just till ekonomiska ärenden. Jag tänkte jag bäst att titta på något mer översättning. Och titta i den engelska översättningen. Och där stod det, vad var det för något? Det var något ord som jag inte hade känt, som jag inte har sett förut. Kan det ha varit vindication eller något sånt där? I alla fall så betyder det rättfärdigande, ursäktande eller försvarande, stod det. Och nu är det ju någonting annat. Men när jag börjar lägga ihop de här olika översättningarna och börjar fundera vidare, då inser jag att bestraffning är ingen bra översättning. Räfst är bättre, för det de hade gjort med den här mannen, det var räfst och rättarting, som vi säger på svenska. De hade gjort rent hus med honom. Det var ju inte bestraffning så som vi kanske uppfattar när vi läser det. Men det var räfst och rättarting. Grundligt hade de gjort det här. Och sedan också upprättat honom. Så saken var helt enkelt utklarad. Därav den här trösten och glädjen. Och att det verkligen handlade om ekonomi, räfst, Det kan man förstå, det står på slutet i 11:e versen. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. Och där vill jag minnas att det står i Bibel 2000. Skuldfria. Och då har du återigen det ekonomiska tänkandet. De var skuldfria, de var inte skyldiga någonting. I den här saken. Och saken är en perfekt översättning av det grekiska ordet här. Det är ju ett juridiskt begrepp. Alltså man talar om saken i domstolarna. Man kan argumentera mycket fram och tillbaka, men det är själva sakfrågan som är det viktiga. Här fanns alltså en ekonomisk oförrätter som där saken hade rätts ut grundligt. Det är så vi ska förstå. Så det här stärker ju bara den tesen som vi har haft hela tiden ända sedan vi började med andra Korintherbrevet. Och det här hade då, hinner jag säga också, det här hade då lett till längtan, vi tar bara det på slutet här, hängivenhet, längtan och iver. Alltså en sorg efter Guds sinne, en upprättelse. Hur kan man veta när det är efter Guds vilja? Hur kan jag veta när min ånger är efter Guds vilja? Jo, när jag passerar vändkorset, när jag passerar korset, den trånga porten, så förlöses det som Paulus kallar för andens frukter. Iver står här, hängivenhet, Galaterbrevet, kärlek, glädje, frid. När allt det där förlöses, då vet vi att det är Guds vilja. För det är sådan Gud är. Gud vill upprättelse. Han vill förlossa oss. Han vill befria oss och göra oss glada och tröstade. Och där är tiden ute. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att den där hänförelsen, hängivenheten, glädjen och andens frukt, att den ska växa sig stark ibland oss. Och Herre, om det är så att vi har besvikelser och bitterhet emot dig eller emot andra människor eller emot oss själva, så låt oss få se med klara ögon på det och faran i det. Och hjälp oss att bli befriade. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Att vara försonade med dig, med varandra och oss själva. Här så överlåter vi den här stunden och detta ditt ord åt dig. Vi ber att det ska bära den frukt som du har bestämt i din tid. Amen.
Du har lyssnat på bibelförklaringar från Värnamo kyrka och du vill läsa ur andra Korintherbrevet och det var lätt av Håkan Sundliden. Detta kan du lyssna till på varje måndag klockan 17:00 och jag som sitter här heter David Gustafsson och var sändningstekniker och önskar en god fortsättning.